En podcast från Sportbladet.
In the supermarket you have eggs class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong information.
Välkomna hälsar vi då till årets näst deppigaste dag.
Ja, okej.
Okay. För Bastian Schweinsteiger. Så nu konstaterar att han blir kvar ytterligare ett halvår i Manchester United.
Han vill ju vara kvar. Han har kämpat sig tillbaka. Sen vet jag inte hur mycket man ska... Schweinsteiger är tillbaka i målen, är förlåten. Ja, han fick chansen i FA-cupen när alla luftade hela sina trupper. Så att man ska väl inte ge för mycket åt det där. Men det var kul för honom.
Det var kul för honom.
Gode Basti.
Och nu blir han kvar i Manchester United. Det har ju slagits fast dessutom att Mourinho gick ut och sa det, att då har de visserligen släppt andra spelare, så att man måste väl ha kvar någon där.
Han vill ju att de inte vill gå själv. Han har ju sagt att han vill avsluta karriären i United. Fortfarande även fast han är petad, så att jag tror att det hänger mycket på det. Men har du noterat att Old Trafford brinner idag? Kraftig rökutveckling.
Jag har noterat det
på plats. Du har noterat vad orsaken är också.
Nej.
Vem var på besök häromdagen för FA Cup-matchen?
Jag vet inte.
Will Grigg, and he's on fire.
Will Grigg is on fire. Ja, he precis. Is on fire. Mm. And your defense is terrified.
Yep.
Mycket bra.
Ja.
Det tycker vi om.
Ja, det gör vi absolut.
Det är inga bombatrapper nu då. Är det inga falska larm?
Nej, nu är det bara Will Grigg som de har låst in över natten.
Yes. Vi brakar väl på då. Vi ska säga det, nu är det ju en dag före deadline day. Vi kommer kanske inte spela in en och en halv timme på det, för att dels så kommer ni inte hinna lyssna på så mycket före det är dags för oss att sätta oss i en tv-studio imorgon. Det blir, för mig personligen blir det någonting, en helt ny utmaning i livet. Jag ska ju nämligen programleda samtidigt som Chelsea-Liverpool spelas på en skärm framför mig. Och då ska jag hålla igång en konversation om helt andra saker i en tv-studio med
Erik Niva sitter på Tottenham samtidigt.
Med dig, och sen är det Erik Niva som antagligen sitter och tittar på Tottenham i sin telefon.
Så jag kommer sitta mitt och äta godis ungefär. Det är vad vi kommer syssla med imorgon.
Ja,
det blir kul.
Välkomna till oss.
Ja, exakt.
Vi ser fram emot att men det kommer att bli bra. Jag gillar det här. Jag tycker det är inte helt fel att det spelas matcher samtidigt, för det ger oss lite.
Ja, sen har vi ju kanske den hetaste gästen någonsin också, skulle jag påstå. Om han fortfarande kommer, jag har inte det senaste nytt, men jag utgår från att han gör det. Vi ska inte säga vem det är. Det är en cliffhanger, men det är en annan typ av fotbollspersonlighet.
Ja, kan du ge någon mer tease?
Han har gjort en karriär i Kina, men han har inte spelat någon match där. Så kan man väl säga.
Ja. Nej, det blir väldigt spännande i alla fall.
Ja.
Det kommer bli någonting nytt.
Ja.
Senast så, då var inte jag inblandad, men då köpte vi grisar av Bert Karlsson.
Ja, ullsvin. Inga vanliga grisar här inte. Ungerska ullsvin, det är skillnad. Ove Törnqvist heter den. Står det i Knivas trädgård nu.
Och den här gången ger vi oss ut på ännu djupare vatten, tror jag.
Ja, nu ska vi flytta svenska proffsspelare också i direktsändning. Vi får se hur det går.
Vi får se hur det landar. Den som lever får se, och den som tittar får ta del av detta. Då går vi in på dagens konstigaste rykte då. Det här är sånt där som jag tycker om, men som aldrig kommer hända, som någon har kokat ihop någonstans, och
kan Liverpool vara inblandat här, är det så?
Nej.
Nej.
Alexis Sanchez och Antoine Griezmann byter plats.
Absolut.
Varsågod, ge mig 30 sekunder på det.
Ja, det är väl det Alexis Sanchez drömmer om mest i livet, åka till Atletico Madrid. Ja, nej, jag tror inte att det är det Alexis Sanchez drömmer om, jag tror inte det Antoine Griezmann drömmer om, men det är väl som Arsène Wenger sa nu precis när han fick frågan om varför de alltid kopplas upp med Karim Benzema, because he's French. Så att, jag tror att det är väl där man hittar en del av sanningen i det där kanske.
Så är det. Det var ett kul rykte i alla fall.
Ja, kul rykte var det, absolut.
Vi ska prata lite Mainz idag.
Ja, det är något oväntat ska vi prata Mainz.
Vi börjar med Bojan Krkić.
Ja.
Som är klar på lån, va, från Stoke.
Så ska det vara om jag inte är helt fel ute.
jävla resa han har gjort den pojken.
Ja, det kan man säga. Men han kom igång i Stoke innan skadan. Det är det som är så tragiskt. Han var ju imponerande.
Han var jättebra. Han var fantastiskt
så
bra.
Så då känner man att nu jäklar, nu ska han äntligen blomma ut. Och sen kommer den smällen och nu är det dags att starta om igen. Och då får han ta ytterligare ett steg ner för att starta om. Så att det är kämpigt för Bojan, men jag vägrar ju upp hoppet om honom. Vi som följde honom och trodde att han skulle bli nya Messi.
Det finns ju
liksom
fin spelare där.
Ja, alltså,
och som sagt, vi såg ju i Stoke. Han fick ju en nytändning där efter några tuffa säsonger i bland annat Ajax och Roma och vart han nu var. Du minns inte
vart ens. Vart var han inte?
Nej, exakt. Men som sagt, det finns en fin spelare där. Och vad allt verkar så verkar han ju bli lagkamrat med Quaison.
Ja, nu först var det väl Tancredi som var ute och svingade och då tror man ju inte på det. Sen ska Di Marzio varit ute nu. Samtidigt har Di Marzio det här fönstret placerat Robin Quaison i allt från Juventus till Sampdoria. Så att jag tycker att han verkar väldigt snett på Quaison-uppgifterna hela tiden. Så jag vet inte hur mycket han har på fötterna den här gången. Men om vi tror på det här, då känns det väldigt tryggt tycker jag. För att istället för att gå från ett kaos i Palermo och kanske göra som Oscar Hiljemark och gå till Genoa. Det har börjat bra, men man vet inte vad som kommer hända i Genoa på lång sikt om man säger så. Eller om han skulle till Juventus och bli utlånad till Empoli som det var snack om ett tag. Det hade också känts väldigt osäkert. Istället kommer till en tysk miljö som är någonting helt annat än en italiensk miljö. Och uppenbarligen ett tyskt lag som har någon slags ambition att spela fotboll nu eftersom de har tagit in Bojan Krkić. Då är det inte bara... Då är det den typ av spel de förväntas spela som kanske passar Quaison också. Sen får vi se om han tar en plats där, det får man väl hoppas. Men just utbildnings- och omgivningsmässigt känns det som ett väldigt bra steg.
Ja,
man väl säga.
Absolut. En annan svensk som byter klubb, han byter klubb inom landet, det är Simon Kron. Som byter från Sönderjyske till Midtjylland. Och det är ju ett kliv uppåt.
Det är ett kliv uppåt. Det är. Han har ju imponerat oerhört där borta, lite i skymundan för svensk media. Han var ju ganska hypad inom Malmö när han kom fram där. Han var den nya egna talangen som de trodde väldigt, väldigt mycket på. Han var den som hade imponerat mest i ungdomslagen. Och det viskades väldigt mycket om Simon Kron där. Sen gick han lite under radarn. Försvann från Allsvenskan ännu mer under radarn och har imponerat. Betydligt mer under radarn än så till och med. Så att, det är ett ganska prestigefullt steg ändå att värva inom ligan på det sättet och ta ett steg upp och ska väl utmana om Europaplatser och försöka ta sig ut där. Så att, det ska bli väldigt intressant att följa. Han bör man ändå ha ögonen på nu, för att om han fortsätter imponera även där så kommer det bli landslagsdiskussioner och annat i en ganska urvattnad svensk landslagstrupp på anfallssidan. Så att, det kan nog hända saker.
Även Quaison borde väl vara landslagsaktuell om han får fart på det här mindset-äventyret, om det nu blir så.
Ja, det känns som alla svenska som gör bra ifrån sig i Europa kommer bli landslagsaktuella, för så bra trupp har vi faktiskt inte längre.
Lucas Ocampos noterade jag, ett lån från Marseille till Milan. Intressant spelare ändå. Milan som ju är väldigt kul att följa just
typisk
nu.
Typisk Milan-värvning dock, får man väl säga.
Ja, det är det ju lite grann. Men någonstans finns ju, det finns ju en charm i det tycker jag.
Ja, absolut. Jag ska korrigera mig själv. Kron spelar mittfältare numera. Så att, vi får se. Ja. Men även där finns det gott om landslagsplatser, får man ju säga.
Ja, verkligen.
Men Ocampos, men Milan är kul. De får ju, de har inte så stora resurser än som de hoppades ha under den här kinesiska ägaren. Men de har ju fortfarande viss attraktionskraft. Problemet är att de använder den bara till att ta spelare på kortsiktiga lösningar, känns det som. Även de här talangerna de tror på, Niang-spelare och sådana, försvinner ju därifrån innan de hunnit blomma ut på något sätt. Så att det är ett jävla roulette-spel där.
Mm. Ja, men samtidigt är det väldigt ungt. Det är Locatelli, det är Suso, det är Donnarumma och sådär. Men det är, jag tror ju att som ung spelare måste det ju vara ganska spännande att komma till det här projektet just nu. Jag menar, Milan med allt vad det är, och Milanello och allting runt omkring, och San Siro och sådär, va? Jag menar, det är ju ett jättelag. Det är ju en av de verkliga giganterna i fotbollsvärlden. Men samtidigt är ju en position där man slår i underläge och folk förväntar sig ganska lite, och det är ett ungt lag med massor med råtalang. Ja, det måste vara väldigt intressant att komma till.
Absolut, det man hade önskat är ju att de hade kunnat göra den här förändringen när de fortfarande hade haft sina kulturbärare kvar, sina Gattuso och sina Ambrosini och de där som hade kunnat liksom ändå sätta standarden och stämpeln någonstans. Nu känns det ju som det är upp till de unga att göra det också. Det känns inte som de har några äldre att luta sig mot på den nivån liksom, när de hade riktiga världsspelare. Så nu har de ju tappat. Det kan man väl lugnt påstå, men det är kul, är det. Det är ett kul projekt. Det finns många roliga projekt på väg nu, och de gör ju väldigt annorlunda mot till exempel Marseille som värvar spelare som är 30 plus nu och ska bygga sitt nya projekt, så satsar Milan på 16-åringar, så det är kul att följa.
För exakt, för i andra änden då i Marseille så kommer ju då en Dimitri Payet
hem igen.
Hem igen efter att ha verkligen bråkat, definitionen av att bråka sig bort från ett kontrakt är ju det han har gjort i West Ham. Jag såg att det var väl en av styrelseordförandens son, va?
Salvans son.
Ja, precis, som twittrade en bild på Payet och en orm.
Han la ut fyra bilder och sa tack för den här tiden Payet, här är dina highlights från klubben. Två var på Payet och två var på ormar, så att it was a snake. Det får man väl säga, men det där är ju, det kommer ju bli en, eller det är väl en, just kontraktsbetydelsen är ju, den går ju verkligen att diskutera. Det är ingen som respekterar kontrakt, varken spelare eller klubbar, så att man kan ju, tycker man skrattar lite när PSG presenterar Julian Draxler och de skriver liksom kontraktslängden på tröjan, för att det finns ju ingen som bryr sig om kontraktslängden längre. Så skulle han stanna så länge mot förmodan kommer ju PSG antingen sälja honom eller förlänga året innan, så att den blir också helt ovidkommande. Och skulle han vilja gå, då är det bara göra en Payet. Alltså det är ju ingen som på allvar riskerar att sätta en sån spelare i frysboxen, låta honom spela med reservlaget och så blir det en Berahino av honom och så förlorar allt marknadsvärde, utan du skickar honom, det är ditt enda val, men det gör ju också att kontrakten blir fullständigt värdelösa. Du kan ju gå när du vill och de kan sälja när de vill.
Ja, och det finns också klausuler i kontrakten som man heller inte behöver följa.
Ja, uppenbarligen.
Det är ju så. Det där tyckte jag var, det var ett väldigt intressant uttalande från, nu kommer jag in på Liverpool igen, men från Liverpools ägare, därför att det de gjorde när Arsenal ville ha Luis Suarez. Och det faktiskt fanns en utköpsklausul. Ja, vi kommer ju ihåg den där 30 miljoner och en pund liksom som Arsenal la då. En pund över utköpsklausulen som fanns i kontraktet. Men FSG helt enkelt sa nej, det skiter vi i. Ja. Vi bryr oss helt enkelt inte. Ni får ta oss till domstol då. Ja, då blir det ingen affär ändå, för det kommer dra ut och tills domstolen har avgjort det så kommer Suarez ändå vara vår spelare. Så de bara struntade i den klausulen, skrev ett nytt kontrakt med Suarez istället och gick runt hela problemet. Så även man säger, han har en klausul där och det här finns. Vi ser ju nu i Benfica mot Västerås. Det finns en klausul skriven i Victor Nilsson Lindelöfs kontrakt. Västerås ska ha så här stor del utav försäljningssumman. Det står klart och tydligt. Benfica skiter i det. Och så tar man lite domstol och sen så håller man på och förhalar och sen så kommer ändå det hela rinna ut i sand.
Västerås har inte råd med domstolskostnaderna. Om de hade haft det hade det tagit 10 år innan det hade varit klart, och då hade de eventuellt fått pengarna. Ja, nej, så är det verkligen. Och det är ju där man vill att FIFA ska gå in med sportsliga reprimander, så att du slipper ta det här. Alltså för FIFA behöver inte ha samma domstolssäkerhet, om man säger så, rättssäkerhet som de civila domstolarna behöver ha, på gott och ont såklart. Men där skulle man ju vilja att de bara sätter ner foten och säger ja, nej, då blir det inget Europaspel nästa år. Ja, nej, men minus 10 poäng i ligan om du inte respekterar gällande kontrakt. Liksom. Det är ju inte så svårt att de gör det, men problemet är att FIFA bryr sig ju inte ett dugg om hur fotbollen fungerar, att det ska gå på ett rättvist sätt. Det är FIFA helt ointresserad av. De har ju nog fullt upp med att sälja sin fotboll, liksom, så att de vill inte ha den typen av skriveri heller. Nej, så att det är ju ett laglöst system där de med mest pengar vinner. Man såg ju det med Manchester United med Victor Nilsson Lindelöf också. De hade ju kunna ta det till domstol, för han har ju en utköpsklausul och nu vill man fika ha mer än vad den var på. Och då är det, men då finns det också värdering. Ja, det här kanske tar oss 3-4 år. Är det värt det? Vad är det för spelare då om han inte spelar 3-4 år? Liksom, ska Benfica använda honom 100-tiden? Vi har ingen nytta av honom då. Samtidigt, vi riskerar hela vår relation med Benfica för all framtid. De producerar ändå rätt mycket bra fotbollsspelare. Det kanske är mer värt för oss att avstå den affären till det priset och ha kvar den goda relationen och slippa den domstolsrättsliga processen. Liksom. Men allting blir värdelöst. Kontrakt blir värdelösa, avtal blir värdelösa, klausuler blir värdelösa. Det är ju bara skit i allt.
Nej, för det var det som var frågan här nu, när till exempel Coutinho skrev på ett nytt långtidskontrakt med Liverpool. Då var det, men vad ligger utköpsklausulen på då? Men FSG skriver inga utköpsklausuler längre överhuvudtaget, eller sådana klausuler, för att de respekterar dem ändå inte. Och det är helt ovidkommande vad han har för klausuler, för att det kommer ändå bli en förhandling om Barcelona eller Real Madrid eller vem det nu är, skulle kliva in och säga att nej, men nu ska vi ha honom i sommar. Det kommer ändå liksom, det spelar ingen roll hur många år han har skrivit det här kontraktet på. Det kommer ändå handla om hur mycket vill de ha honom, hur gärna vill den säljande klubben ha pengarna.
Och hur mycket är Coutinho beredd att bråka sig bort.
Exakt, det är liksom de tre faktorerna som avgör priset i alla fall. Så att, ja, det där med klausuler och kontrakt kan man ju ta med en nypa salt.
Ja, det har ju spelat ut sin roll tyvärr. För att jag tycker att det finns en väldig poäng i det. Jag tycker att det ska kunna finnas en poäng i, liksom, för en mindre klubb att kunna förlänga med sin toppspelare mot då löftet att ja, men kommer 400 miljoner då får du gå. Liksom. Mm. Istället för att den här spelaren då ska vara osäker, kommer jag knyta upp med ett nytt kontrakt, kommer det ställa till problem? Ja, men jag väntar ut och så går jag gratis. Liksom. Alltså, det finns ändå en poäng att ha de här klausulerna. Framförallt vidareförsäljningsklausulerna finns ju en jättepoäng. Nu måste ju alla klubbar snart göra som AIK gjorde med Isak nu, att man, nej, men vi ska ha allt upfront liksom. Det spelar ingen roll. Och det kommer ju sätta käppar i hjulet för unga talanger, för då kommer inte det här incitamentet då av AIK att placera honom i rätt klubb så att han får en vidareutveckling, att AIK tjänar massa pengar på det, förutom utbildningsbidrag och annat. För det finns ju ändå en poäng i det. Ja, men, ja, vi kanske släpper nu, vi får bara 20 miljoner, men där är ett ytterligare steg för honom, en bättre utbildningsmiljö, så kan vi casha in själva på det senare också, så hjälps vi åt och hjälpa honom att bli den bästa möjliga fotbollsspelaren. Men det kommer ju också försvinna. Men vi ska inte vara för negativa i fotbollsvärlden, för om vi ser fotbollsvärlden som den är, då är det ju bara att gå och hänga sig med en gång. Men vi sitter ju ändå här hela tiden.
Ja, ja. Så att... Nej, men alltså det här, alltså Silly-podden och den här världen, vi är ju med den moderna fotbollen.
Ja, så är det ju.
Vi är ju,
ja,
absolut, men... inte mot den.
Nej, det är svårt att hävda. Sitta här och säga att vi är mot den, absolut. Nej, men vi får ut viss humor och komik och tycker det är väldigt fascinerande att följa den moderna fotbollen. Så sen behöver man inte hålla med om alla steg och tycka att det är bra att klausulerna spelar ut sin rätt. Man tycker att det är dåligt, men då om vi verkligen tyckte att det var uselt, då är det bara att stänga av tvn, gå härifrån och gå ner till idrottsplatsen här borta och följa division 7-gänget. Liksom. Vilket vi borde göra. Jag tycker verkligen att vi borde göra det.
Ja, ja.
Men jag tycker att det här,
vilket
är roligare.
Man också kan göra.
Absolut.
Man kan hålla två tankar i samtidigt.
Så är det.
Det är ju vad det är.
Ja, men det finns också en anledning till att support your local club är liksom den mest använda hashtaggen bland de som pratar om Premier League i stort sett. Vilket ju blir väldigt konstigt.
Ja, det blir ju också sådär, alltså just Premier League är ju så skev.
Ja,
alltså
den
fotbollsvärlden är ju den absolut skevaste av alla.
Ja, Kina är ju där och nosar också, kan
ja, men Kina är där, Kina är skevt, men Kina är så... Det är bara på ytan än, alltså skevheten i Premier League, ja. Den går ju ner, alltså FA har ju liksom, alltså nu senast, jag såg Gary Lineker bekräftade nu på Twitter att de skulle alltså visa highlights från någon av småklubbarna, det var någon väldigt intressant match, två småklubbar som möttes nu i fjärde omgången i FA-cupen. FA stoppade BBC från att visa den highlighten för att det var så viktigt för dem att Manchester United visades i BBC:s, du vet, Match of the Day program för det är så mycket. Så FA stoppade BBC från en rättighet som BBC har köpt från FA i efterhand, bara för att de var tvungna att garantera att Manchester United visades de här 5 minuterna i det här programmet liksom. Det är sjukt.
Det är sjukt. FA, men de har ju panik över sin FA-cup också. Det kan man ju, det var ju Alan Shearer var ute och svingade rejält i sin kolumn idag just kring, alltså, spektaklet Arsenal Southampton, vad är det för lag som ställs upp, och Liverpool, vad spelar han för lag, och de är inte ens ute i Europa och konkurrerar, att han ska vila så mycket spelare, och de sviker fansen. Men folk skiter i den turneringen. Och varför skiter folk i den turneringen? Jo, ägarna skiter i den turneringen, finns inga pengar i den. När ägarna skiter i turneringen så finns det inte mer på mållistan som tränarna har i uppdrag att uppfylla, och när den inte finns med där så har ju tränarna inget incitament. Jürgen Klopp har inget incitament, han är ju inte sugen på FA-cupen på det sättet. Och då skiter ju de i det också, det kan man ju förstå, för att hans jobb hänger ju på hur det går i ligan, inte hur det går i FA-cupen. Och så blir fansen liksom blåsta på den fest som det ändå en gång var, även fast nostalgiken i FA-cupen också är ju rejält överskattad. Så het är den faktiskt inte.
Ändå var det just i Liverpool ett sanslöst drag inför matchen där. Och det var folk liksom packat, det var i returmötet då i ligacupen mot Southampton tidigare i veckan. Och det var packat på gatorna, och det var den här stora mottagandet av spelarbussen som vi har sett de senaste åren här, med bengaler och rökbomber, och det var hur mycket som helst. Sen att Liverpool inte spelar.
Yoga juniorlaget ut.
Ja, inte riktigt, men seniorlaget joggade ut och joggade runt och undrade vad de gjorde där.
Ja, där kan man
åkte ur med
du undrar ju just som kör inne på respekten för de som ändå tagit sig dit, de som betalat, de som brinner för det, de som står där med sin bengal innan matchen och är med på buss liksom mötandet och och sen går man ut och gör en halvhjärtad insats och skiter i den turneringen. Alltså, då tycker jag också, som Cher också är inne på, att det är en bra poäng att, ja absolut, gör det, men då får du vara ärlig, då får du inte sitta där sen och låtsas att du tar den här kuppen på allvar, utan då får du faktiskt säga, ja nej, vi har liksom, vi har lagt oss för den ekonomiska pressen, vi har bestämt att den här turneringen inte är viktig för oss, nu får ni välja om ni vill komma och titta på det här, vi kommer ställa upp några intressanta talanger och göra det bästa av situationen och försöka ha liksom utvecklingsmöjligheter här istället för att spela vårt A-lag med alla stjärnor, så då får ni välja om ni vill vara med eller inte.
Är det så att du kommer försvara Alan Shearer i alla lägen som han måste försvara sig?
Ja, så är det. Alltså, jag växte upp med Alan Shearer. Han är min barndomsidol. Många gillar klubbar, jag gillar spelare. Väldigt mycket mer än klubbar när jag var liten, kan man väl säga. Och köpte en Alan Shearer VHS för 10 kronor på Ginza en gång i tiden, som var highlights från Alan Shearers karriär. Bara en sån sak. Det var fantastiskt.
Ja, men det är fantastiskt.
Men rullade het gjorde den. Mm.
Jag har träffat honom.
Mm. Ja, i samband med Gothia Cup, kan jag tänka mig.
Mm. Mm. Så är det. Oerhört sympatisk.
Han var det. Ja, alltså, han har åldrats lite. Jag gillar honom inte så mycket som tv-expert. Man kan tycka att han kolumnerar i The Sun och sådär. Men ja. Jag tyckte inte om honom som tränare framförallt.
Nej, det var... Nej, men sådär. Men verkligen sådär jordnära. Gled runt i ett par träningsoveråsbrallor och ett par tofflor liksom, och hälsa på folk. Och var allmänt skön. Det här tyckte jag var helgens konstigaste eller mest svårbegripliga ur en aspekt nyhet, och det är att West Ham köper Snodgrass, Hulls enda klassspelare, Robert Snodgrass, för 10 miljoner pund fick de loss honom. Det är ju ett...
Vad hade de på Hull?
Ja, men vad gör de? Alltså, de ger ju upp.
Ja, har de gjort en Trump och lurat in Hulls ordförande i någon slags sexorgie i Ryssland och nu låtsas eller hotar med att sprida bilderna, eller vad är det som pågår?
Ja, man undrar ju. Man förstår ju att Snodgrass själv vill spela i en klubb som förmodligen inte kommer spela Championship nästa säsong.
Kanske inte.
Att han känner också själv att han är lite bättre än sina lagkamrater i just det här laget. Att han får bära väldigt mycket och att det skulle vara intressant att komma till en större klubb som ju West Ham. Men det är ju inte ett jättelångt steg i uppåt ändå från samtidigt...
I möjligheter i arena och sådär, så finns det finns ju
en övre halv. Alltså, West Ham känns som ett lag som ska ligga på övre halvan. Kommer förmodligen göra det nästa säsong redan. Och det finns ju en plats där på mittfältet nu när Payet har försvunnit till Marseille, som Snodgrass gärna snor åt sig, skulle jag kunna tänka mig. Bra värvning för West Ham, tycker jag.
Ja, det är, alltså, det konstiga är inte att West Ham gör värvningen. Det konstiga är ju att Hull säljer. För så för mycket så pengar är det ju inte
heller. Nej, de får ju inte in en ersättare av den kalibern för de pengarna.
Nej, inte på två dagar heller.
Nej, och de har ju ingen liksom stadga och stabilitet i klubben här nu. Det är ju nya ägare och det är fram och tillbaks liksom.
Ja, men jag tycker det finns ju något hedervärt i att man låter Snodgrass få chansen och sådär. Men låt honom få chansen på sommaren då. Gör inte januari liksom.
Nej, för, alltså det finns ju fortfarande klubbar som går dåligt. Alltså han har ju chansen. Säg att man hade investerat lite grann igen och tagit in en eller två spelare istället för att släppa sin enda bra spelare. Ja, så där. Det är lite märkligt, men så har det blivit i alla fall, och vi lär väl få se Snodgrass redan i nästa omgång för West Ham, skulle jag tro.
Så lär det vara.
Ytterligare en sån här. Sunderland gör inget bra fönster.
När gjorde Sunderland ett bra fönster sist, känner du?
Nej, jag vet inte. Det var länge sedan.
Det var länge sedan. Pre-Sebastian Larsson, tror jag.
Ja, det måste nästan varit det. Ja. Alltså, när de köpte Jermaine Defoe, det var en bra,
ja,
det var en bra värld.
Ja, det är sant.
Men David Moyes is a football genius, det vet vi. Det är sedan gammalt. De säljer nu sin målfarliga ytterback Van Aanholt till Crystal Palace. Och ja, han är ju också där, vet du, en av få spelare i Sunderland som ändå, visst, han har inte varit jättebra den här säsongen, och defensivt så lämnar han en del önskar, men han gör ju fortfarande mål. Alltså han bidrar med väldigt mycket offensivt i ett lag som inte har så mycket annat offensivt.
Ja, de får ju hålla i det lilla de har liksom. Ja. Det är inte så att de har ett jävla sparkapital där i Sunderland, sitter på och väntar på att skicka ut på banan.
Men de har ju köpt in Julian Lescott.
Ja, för fan, nu du vänder. Köpt in var ett starkt ord där också. De har ringt Julian och sagt: "Tja, lirar du fortfarande fotboll?" Ja, vi har ett litet bo här.
Ja, och de har dessutom...
För 300 dagar sedan han lirade match sist, eller vad var det? Ja, alltså det är ju helt absurt länge sedan.
Såg du bilden på honom när han hade dragit på sig tröjan? Det var inte matchfit direkt.
Nej, det var ju inte Adriano Klass heller. Så att,
nej, det var det
inte. Då kan du rulla ut honom där. Ska han bara stå rätt i mitten så.
Vad var det Simon Tern sa om sin farsa? Chipstuttar.
Chipstuttar. Ja, ja. Nej, arsle va?
Ja, det kanske det var. Chipsröven.
Ja, chipsröven. Ja, den var bra också. Han var lite hockey, lite jägerstil, Jonas Tern, när han var aktiv. Det var mycket styra bort med arslet.
Nej, det var en hårding. Men Crystal Palace gör i alla fall en, det är väl en uppdatering på Martin Kelly, helt enkelt, som ju är en 2+ back. Sunderland då också, som jag förstått, har plockat in Brian Oviedo, som har befunnit sig i Everton. Det är också så att Moyes gamla Everton spelare liksom.
Det är inte ett hett fönster dock när vi är på Van Aanholt och Oviedo.
Nej, nej.
Kika på Snodgrass.
Det var inte de Snodgrass.
Ja, jo, jo, det, det är ju intressant, det, absolut.
Det, tycker jag just med tanke på att Hull släpper honom för så lite pengar.
Ja.
Hör du, det var några av senaste dygnets då, rubriker. Jag har valt ut 10 övergångar från det här fönstret.
Ja.
Så jag tänkte att vi skulle bara plöja igenom och säga vad vi tycker om.
Mm.
Inte svårare än så. Du förstår reglerna.
Jag förstår reglerna. Är det någon tidsaspekt här eller?
Nej då, för fan. Vi har hur mycket tid som helst.
Ja, det är bra. Mm.
Börja med Oscar till Shanghai för 600 miljoner.
Ja, han ser ändå, har det kom ju ett bilder, det var ändå lite fint. Gabriel Jesus kom ju till England nu och stod och frös, och så kom det bilder på Oscar i någon lyxbil tillsammans med Hulk och Carvalho och de andra brassi-kineserna. Fast Carvalho kanske inte är någon brasse, men när de satt och hade det rätt mysigt. Så att man kan ju rent livskvalitetsmässigt, har han nog rätt bra nu. Betydligt bättre än han hade innan. Ekonomiskt har han det också betydligt bättre. Sen
hur mycket nöd tror du det gick på honom i London?
Nej, det tror jag, han hade rätt bra där också. Men du förstår vad jag menar, jag tror inte hans livskvalitet försämras. Men det är ju den där aspekten, det är ju så lätt för oss, och jag är ju en av dem som har gjort det. Och jag känner att jag någonstans ändå börjar tänka om nu. Det här att, ja men de ger upp sin fotbollskarriär, vad håller de på med? Men Oscar, han är från Brasilien, han åker till Chelsea. Chelsea har ingen realistisk chans att vinna Champions League. Det han kan hoppas på är att vinna Premier League. Och hur stort...
Som han redan har vunnit.
Precis, och hur stort är det egentligen när han åker hem till Brasilien, flyttar hem efter sin karriär och säga till barnbarnen att han vunnit Premier League? Alltså, där är det ju större att vinna liksom de brasilianska inhemska ligorna, bli en legendar i de största brasilianska klubbarna. Det är ju det han ska syssla med om han ska jobba med prestige. Enda anledningen till att han är i Premier League är ju för att tjäna pengar. Om han då kan tjäna ännu mer pengar i Kina.
Mycket mer pengar.
Mycket mer pengar. Då förstår jag fan honom att gå till Kina. Alltså, för att om han ska ha prestigen, då får han ju vända hem till Brasilien. Och jag hoppas att han gör en Carlos Tevez, åker hem till sin egen inhemska liga innan han är helt slut. Men vad fan.
Och sen åka tillbaks till Kina.
Exakt. Ja, men 3 år i Kina. Ja, brassarna, jag fattar vad de sysslar med då. Wayne Rooney.
Då ska vi se om samma förklaringsmodell håller då till Axel Witsel som nobbar Juventus, som här, har en viss chans på Champions League.
Det är här problemen börjar komma in, känner jag. Det är här det börjar bli jobbigt. För liksom Alexandre Pato till Kina, det fattar jag också. Oscar till Kina, jag kan förstå det. Axel Witsel, alltså han är ändå... Jag ser ju ändå hur han liksom kommer fram i de belgiska akademierna, hur han drömmer om att bli en toppspelare i de största europeiska ligorna. Hur han hamnar i Portugal i liksom händerna på de här giriga investerarna som ändå har varit involverade i hans kontrakt genom hela karriären. Tvingas gå vidare till Zenit då för att dels tjäna pengar själv, men också för att investerarna vill ha liksom utdelning på sina investerade pengar. Och sen har han då chansen nu. Kontraktet går ut, nu ska han välja sin stora fotbollsklubb. Nu ska han få sin stora chans. Här är det ju ändå prestige, här har han en möjlighet. Om han kommer hem och liksom avslutar sin karriär, flyttar hem till Belgien, jag vann Serie A med Juventus, vi var i Champions League-final. Här finns ju alla de ingredienserna. Det är ju här han har möjligheten att liksom ta det ultimata prestigelivet. Här kan han verkligen uppfylla hela fotbollsdrömmen. Och då går han till Kina. Han kan ju inte förstå alltså.
Nej, den är svårare.
Och han har ju tjänat så mycket pengar i serien så att han kan ju klara sig. Han har inga problem. Han skulle ju få mycket betalt i Juventus. Han skulle få en sign-on-bonus på... Han kom i kontrakt. Han skulle få en sign-on-bonus på 50 miljoner kronor rakt ner i fickan.
Ja, men en av Simon Banks gamla sådana stött... Eller vad säger man? Ordspråk eller... Gamla sanningar är ju att holländare gör vad som helst för pengar.
Det girar jävlar.
Det girar.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort,
so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Man tänker, Axel Witzel, han måste ju ändå vara flamländsk belgare då, va?
Ja. Samtidigt, Arjen Robben är ju tydlig nu med att han skulle aldrig flytta till Kina, så att, vi kanske var omvärderade där.
Ja. Nej, Witzel, inte jag alla inte. Holländare.
Nej, inte alla holländare, men hashtag. Några belgare.
Några belgare, för fan belgare, vi ska inte gå in på det. Jag har sagt alldeles för mycket om vad jag tycker om belgare redan. Josef Font från Southampton till West Ham för 8 miljoner. Det är ändå en EM-vinnande mittback,
ja.
I en tid där mittback, visst han är inte någon,
han
är ingen färsking.
Nej.
Men i en tid då mittbackar är liksom hårdvaluta.
Och där han lyckas, kanske är ändå någonstans på toppen av sin karriär.
Och han liksom lägger in en transferbegäran precis, ja. Det första som händer. Väldigt oväntat. Man tycker liksom att ja, men han är ju toppen på sin karriär och kanske möjligtvis nu har möjlighet att ta klivet till en större klubb. Gör liksom ett totalt sidleds förflyttning.
Ja, det
jag vet nästan ju... han får bättre betalt i West Ham.
Ja, det lär väl få
lite
det,
grann kanske. Ja.
Men nej, det känns inte som det där därför han flyttar.
8 miljoner pund.
Ja, nej, vi spelar in Sillysvepet här precis som kommer ut i eftermiddag någon gång och kallade med den här på som en av sina topp 5 Premier League. Bästa värvningar, inte största värvningar, bästa värvningar enligt honom. Och det är ju en bra värvning, det är det ju. Men det konstiga är som det kändes som han när fönstret började kanske hade lite känningar på att det kanske var ett United som kände att de behövde en ny mittback och att precis. De ville lösa honom. Snarare än att det var West Ham som behövde lösa honom, men sen är West Ham, det finns ju projekt där.
Vi har ju sett, alltså båda Manchesterklubbarna plus Liverpool har ju ryktats om mittbackar i det här fönstret.
Ja.
Någonstans så kanske hans agent känner att men det finns tre klubbar här liksom,
har vi chansen.
Som skulle kunna betala rätt mycket. Jag har kortnumret till Liverpools sportdirektör. Den är upparbetad.
Han måste ha ringt samtalet innan. Han måste haft liksom ändå okej ingångar i de där klubbarna.
Och så finns det båda Manchesterklubbarna letar mittbackar. Och så blir det West Ham.
Och så blir det West Ham. Men ja, men vi får se. Man undrar hur West Ham säger till de här spelarna, för uppenbarligen lyckas de ju locka dem och det finns ju ett projekt där ändå. Det finns ju möjligheter och de som har räknat ekonomiskt på den här arenan och allting, de säger ju att West Ham kommer ju nu ta sig upp bland de där största ekonomiskt. De har möjligheten verkligen att göra det. Så att det kanske går att övertyga spelarna om att det här kommer bli något. Samtidigt är han så gammal så att det är inte så att han om 5 år kommer liksom stå i West Hams mittförsvar. Det är svårt att se.
Nej, det kommer han inte göra och de kommer inte få tillbaka. Men jag menar, 8 miljoner är ju ingen investering. Så att
Nej, det är det.
Det är inte pengar de behöver få tillbaka.
Nej, det är ett bra köp för dem. Så men just att varför han tvingar fram en sån flytt, det är det som är så intressant.
Nästa då. Ja, men här har vi honom. Dimitri Payet från West Ham till Marseille.
Fönstrets stora aktör får man väl ändå säga.
25 miljoner pund.
Ja, men återigen, jag förstår honom. Han ville aldrig lämna med sig. Han tvingades bort av deras president som sa att vi har stora ekonomiska problem. Det är en vecka kvar tills vi ska träffa den här organisationen som kontrollerar de franska klubbarnas ekonomi. Vi är pressade, vi måste ha in pengar. De andra har vi inte fått loss. Du får gå. Vi har intresse, du får gå. Jaha, jag vill stanna. Nej, du får gå. Jaha, okej, ja då går jag. Kommer till West Ham så hamnar han i samma typ av möte, säger till dem. Nej, jag vill gå. I Marseille så gjorde de så mot honom. Varför skulle inte han kunna göra så mot den klubben? Så att, ja, det är fult gjort, absolut. Men klubben har gjort så mot honom. Så man förstår ju att han är ärrad av det. Och att han tar samma knep. Kanon för Marseille såklart. För en kulturbärare, en spelare som är europeiska toppen, han är som bäst. Vi såg ju på EM att det gick rätt bra. Så att, ja, supervärning för dem. Tungt för West Ham, men får hyfsat betalt får man väl säga. Men är ju totalt överkörd av honom.
Ja, verkligen. Oskar Hiljemark från Palermo till Genoa. På lån, men sådär, ja, ett italienskt lån, ja, skulle jag kalla det.
Vet ju aldrig vem som tillhör vem där. Nej, det här jag var orolig redan när han
satt, gick
han, Palermo.
Han hade det ju rätt så kämpigt i Palermo, så han var ju tvungen att ta sig därifrån.
Absolut.
Och i Genoa får han ju spela.
Än så länge,
ja.
Ja, nej, absolut. Jag var ju tveksam när han och Quaison gick till Palermo. Jag tyckte det var idiotiska steg att ta just på grund av kaoset i Palermo. Men det har ju gått ovanligt, eller oväntat bra för båda tycker jag.
Quaison har ju haft en fantastisk säsong.
Vart väldigt bra nu. Hiljemark hade en fantastisk säsong förra säsongen som en av få i den klubben. Så de har ju verkligen tagit steg där. Så det är svårt att kritisera det valet. Nu var de tvungna att försvinna. Det var ju uppenbart. Och då kom den här Genoa möjligheten. Genoa är väl rent sådär generellt den sista klubben i Italien man ska välja, om man ska välja en klubb i Italien, men frågan är om man hade så många andra alternativ.
Nej. Ja, och sen då kanske fönstrets näst bäst ihållande transfersaga då, Alexander Isak till Dortmund från AIK.
Ja, känns som vi har sagt allting här på något sätt.
Nej,
okej. Nej, men bra val. Jag tycker Real kändes som ett jättedumt val. Det undrade man verkligen. Jag efterfrågade också hans strategi där. Det har vi tyvärr aldrig frågat honom om, för att det blev ju inte Real. Och nu känns Dortmund som ett mycket bättre val. Det är som stora frågan är istället vad som händer med Dortmunds tränare, eftersom de värvar Isak utan Thomas Tuchels liksom påverkan. Han fick inte vara med i affären, han fick inte vara med och tycka till. Han kom in sista veckan och påstås ha haft ett veto, men som han inte la. Men ja, han känns inte som, det känns som det kan bli tränarskifte där snarare än att Isak gör ett dumt.
Och sportchef Sork har ju varit där länge.
Det kan man säga.
Och har ju gjort några bra affärer innan och haft väldigt bra öga och bra hand med den här typen av värvningar. Så att det känns ju som, är man scoutad utav Sorken, då har man potentialen som krävs.
Så är det. Och så det som är lite skönt också, om vi tror på det, och jag väljer att göra det för att jag vill det, det är att Thomas Tuchel sa att det gick likadant till när Ousmane Dembele och Emre Mor värvades också. Och det är inte så att Tuchel har gjort någon prestigegrej och sätter dem på bänken då, utan han ger ju dem alla chanser i världen. Och han vet ju också att det är ju Sorg som sparkar honom om han inte ger Sorg spelare chansen. Så att Isak kommer få möjligheter.
Ja. Var inte med i truppen nu?
Nej, jag vet inte om de hade registrerat honom. Det var ganska tajt. Samtidigt så kommer han också från helt omatchotränad, helt utanför säsong. När han kom tillbaka från landslagsturnén till AIK så gick han inte in, heller in i träning, utan dels för att det var såklart ett klubbskifte på gång, men också så gjorde de analyser först och så vart han låg. Och han var ju inte matchfit liksom. Han är ju inte det. Så det kommer nog ta några veckor i alla fall, eller kanske någon månad innan han överhuvudtaget är aktuell för att spela, tror jag.
Joey Barton till Burnley. Det är bara för att man vill prata lite Joey Barton.
Ja, absolut.
Det är ju så roligt också för att
Rangers legendaren Joey Barton.
Ja, precis. Han kommer till Rangers och gör allting fel.
Yep.
Det är liksom verkligen Joey Barton style också. Han har bråkat, han har slagits med folk, till och med på träningar.
Ja, han med lagkamrater sådär, som man gör.
Det händer ju när han är inblandad. Han är ju fullständigt galen.
Ja.
Kommer till Burnley och det första som händer är att han blir avstängd för att han har lagt en massa spel som han inte får göra. Och det är inte så här, du vet, det är inte så här tre stycken, utan det är så här systematiskt under jättemånga år liksom. Visserligen har han inte fattat, alltså du vet så här, han
fast det är ganska tydligt om de där reglerna. Ja. Det är svårt att missa dem. Det har varit ganska många fall genom åren.
Men
han har inte
bett
om sina egna matcher, ska man väl säga. Det har han inte misstänkt för att ha påverkat så. Däremot så är han ju liksom, han gillar att spela.
Ja. Han är för härlig alltså.
Men när han inte misshandlar asiatiska utbytesstudenter, då tycker jag också att det är roligt att följa honom faktiskt.
Bränner ungdomsakademispelare med cigaretter i ögonen.
Ja, inte heller
och
så är sympatiskt. Men man gillar ju, det tar ju emot att erkänna, men man älskar ju profilen Joey Barton. Man gör ju det. Och det var ju så rätt när han var i Newcastle. Det var ju hans klubb. Där borde han ju stannat.
Ja, nej, det är ju faktiskt, han hade inte funkat under Benitez, helvete vad det hade skurit sig.
Nej. Så är det.
fortfarande kommer vi få njuta av hans fina crossbollar.
Ja, men som fot, alltså, han har ju ändå en av de bättre passningsfötterna man sett i Premier League de senaste åren, tveklöst så. Det var ju han som gjorde Andy Carroll till den Andy Carroll Liverpool fick för sig att köpa för en massa miljoner. Det var ju hälften Joey Bartons förtjänst.
Verkligen. Jag tog med den bara för att det är Stefan Jovetic.
Nej, okej.
För att det känns som vi sitter i samma rum. Till Sevilla från Inter.
Ja.
Har gjort det bra sedan han kom dit.
Ja, kul. Sevilla är otroligt uppfriskande, får man ju säga.
Ja, verkligen.
Det som pågår där.
Ja, det är ju... Ja, sen Fiorentina egentligen då för... Jag vet inte hur många år sedan är det som han gjorde supersuccén där i Fiorentina, så har det ju inte riktigt lossnat när han åkte på den där tunga skadan. Det är... Inte första gången vi säger så.
Nej.
Julian Draxler från Wolfsburg till Paris Saint-Germain. Fönstrets första stora verkligen bomb.
Ja, om man får säga, om Premier League har legat lågt och Serie A har legat lågt och Bundesliga har jobbat i sommaren, så har jag ändå Ligue 1 levererat. Alltså du har ju Draxler till PSG, du har Patrice Evra och nämnde Payet till Marseille, och sen har du ju Memphis Depay till Lyon också.
Precis, som är vår sista, vi kan slänga in då, mitt sista namn här som jag hade på min lista av klara övergångar till att vi skulle nämna. Men som sagt, om vi tittar på listan så är det ju Ligue 1 som dominerar.
Så är det, och de får ta lite joker. Alltså Payet vet man ju, det kommer bli bra, men han slog ju sig själv bort och han hade ju en kärlek till klubben han skulle till och så vidare. Men annars är det ju liksom Memphis Depay, har man inte en aning om var han står. Man har ingen aning om han psykologiskt är klarare. Julian Draxler, samma psykologin, finns stora, stora frågetecken. Patrice Evra kan ju komma dit på grund av åldern. Men rent kvalitetsmässigt, om de skulle prestera på topp de här, så är det ju stora europeiska fotbollsspelare allihop. Så att det är prestigevärvningar, sett till att Ligue 1 inte har den dragningskraften längre. Eller längre, jag har väl aldrig haft på det sättet.
Nej, men där har vi det. Det var 10 stycken övergången från det. Det är inget jättehett fönster.
Nej,
det kan man inte
och
säga.
Vi kan väl bara så här enas om att det kanske är dags att lägga ner januarifönstret till och med.
Du tycker det?
Ja, det tycker jag.
Nej, men nu får du lägga ut texten lite.
Ja,
här. Nu får du...
Det känns som min teori nu, som jag har fnulat på i morse. Så att den kanske inte så genomarbetad den. Även om man ser topplagen i Premier League, det är ju ganska olyckligt just nu, för att alla är ju med där i toppen. Alltså alla de stora. Så det är ingen som panikköper. Samtidigt känns det som de har gjort sina stora prestigevärvningar i sina tränare helt plötsligt. Det känns som det är liksom det tunga har varit att locka dit Mourinho och Klopp och Conte och hela den högen. Och det gör också att de får så otroligt mycket större mandat än vad tränarna haft i de klubbarna tidigare, i min känsla i alla fall. Och då blir ju januarifönstret lite sekundärt, för är du en långsiktigt satsande tränare så vet du att januarifönstret är dels dumt att köpa för att det är dyrt, och dels dumt att köpa för att du skakar om din trupp och ska försöka spela in en ny spelare på väldigt kort tid. Det är väldigt svårt, det gör man ju inte. Du gör ju som Bayern München, Real Madrid, den typen av klubbar som satsar väldigt, väldigt hårt på sommaren och ligger väldigt, väldigt lågt på vintern och kanske släcker en brand eller tar ett tillfälle eventuellt. Och vad händer då i vinterfönstret? Jo, antingen så blir de sämre klubbarna försvagade för att de är så pressade så att det går att plocka spelare från dem, eller så handlar de i panik och ska rädda sin plats kvar. Någonstans där tycker jag att det har spelat ut sin roll då faktiskt. För att det som händer är att de nedflyttningshotade klubbarna kastar ut pengar, allt vad de har, i panik om de får möjlighet. Och det tycker inte jag är särskilt sunt, och jag tror inte att det är så bra långsiktigt fotbollen heller. Så att det känns som det kan klappa igen det där fönstret faktiskt. Håller du med?
Intressant. Ja, till viss del så gör jag det. Jag känner nog att antingen så får det stänga helt, eller så får man liksom förlänga det på något sätt. Eller man får liksom göra...
Eller släppa helt fritt då. Ja, skita transferfönster.
Precis.
Det är ju alternativet också.
Det är ju alternativet. Eller att man öppnar för förhandlingar liksom i januari, och sen så får det liksom hänga ihop med sommaren liksom, att man det liksom finns fritt att börja gå på lån och såna saker i januari, och sen så har man sommaren på sig att göra permanenta övergångar. Jag vet inte. Jag har inte tänkt igenom det här. Jag bara sitter och rabblar nu, eller babblar.
Det är värt att för någonting. Det känns som det tidigare har det varit väldigt bra som PR-verktyg, framförallt i januari tycker jag, att det har gett en extra krydda när det kommit in en torre, så det har skapat om ligan, och man har liksom, ja men vad kommer hända i toppen nu, och vad händer med det laget, och liksom det har väckt ny energi i ibland alltså lite haltande ligaspel liksom.
Som jag som följer Liverpool, så har ju januarifönstret varit det. Jag menar, titta på de bästa spelarna som vi haft i klubben de senaste åren. Ja, Carroll undantaget, men han kom in i januari. Suarez kom in i januari, Sturridge kom in i januari, Coutinho kom in i januari. Det är liksom varit ett fönster då klubben har gjort riktiga fynd verkligen ute på liksom från andra klubbar. Alltså en Daniel Sturridge på bänken i Chelsea, en Coutinho liksom, en talang från Inter, man plockar Suarez liksom från holländska ligan, lite chansning sådär, men som har fått väldigt mycket effekt på sina januari. Men det är ju snarare tillfälligheter skulle jag säga, än att man har kunnat agera på det här fönstret bättre än någon annan. Men för egentligen så gör man ju rätt dåliga affärer i januari, så är det. Men vi har ett dygn kvar ungefär av det här transferfönstret, ett och ett halvt, och jag tänkte att vi skulle kolla lite grann på vilka potentiella deadline day historier som vi kommer följa imorgon då. De är inte jättemånga, men några kommer det ju vara. Det blir ju alltid så. Ja. Och de som vi kommer följa är ju inte någon av dem jag kommer säga, för de kommer ju alltid från vänster liksom, utan att vi
de kommer i en bil från Moskva.
Ja. ska vi se. Ja, då börjar vi med Sakho från Liverpool till frågetecken.
Den har du kuppat in.
Nej, det har jag ju faktiskt inte. Det har ju känts hela tiden att han ska bort. Det är ändå en...
Jag sa ju häromdagen att han får väldigt bra träning i Liverpool nu och är redo, så att... Han försökte väl tala ut och reparera sitt misstag där i försäsongen, var det väl, när han kom, missade någon tid han skulle hålla, och det blev lite andra stökigheter också, har vi påstått.
Ja, det, jag tror att det handlar inte så mycket om att han missade en lagmiddag och en, där han missade flyg också, tror jag. Victor Vigge VNL Nilsson Lindelöf till United.
Ja, alltså, frågan är om de gör ett sista försök bara för att se om Benfica är pressade och villiga att sälja. Det brukar ju ofta vara så att saker svalnar och sen kan det hetta till sista dagen, för att du gör det här sista liksom. Hur pressade är Benfica och suger ner dem på de här pengarna, så kastar man in ett sista litet chansbud. Det skulle inte alls utesluta att United gör det. Det skulle mycket väl kunna hända. Sen om det skulle vara lyckat eller inte, det återstår att se, men jag har inte gett upp hoppet helt om det där.
Morata slängde du in på den här listan. Ja, jag ställde frågan till dig.
Han är ändå någon det har liksom börjar surras lite om, och det känns ju absolut som om det är någonting till sommaren, men det påstås att han inte är nöjd med situationen i Real Madrid, och han är ju väldigt mycket andra anfallare där. Och då känns det ändå som det är någon som, om någon nu skulle ha något extremt anfallsbehov, om Diogo Costa skallar Antonio Conte ikväll på lagmiddagen, då kan Morata bli stekhet imorgon. Det är väl det som krävs ungefär. Så att, men han är ändå en kille som det skulle kunna gå att flytta på, tror jag. Och ändå en kvalitetsspelare på så sätt, med ryktesmässigt inte minst.
Och så till sist då, Quaison som vi har nämnt, som ju verkar vara så gott som klar för Mainz.
Ja, det påstås det igen nu.
Det påstås ju det. Men vi får väl se då, det är ju imorgon det händer i sådana fall, och då kommer det liksom komma bilder från träningsanläggningen och läkarundersökning.
Ja, då ska Palermo inte sätta käppar i hjulet och ändra.
De ska vara lätta att ha att göra med helt plötsligt.
Och det vet man ju riktigt aldrig om det blir så vi får väl se.
Bra, du, vi kastar in några frågor då, för vi knyter ihop det här januarifönstret för sista gången. Linus Fransson Mörk skriver: på riktigt nu, Hogan till West Ham, Fletcher till Leeds, ja eller nej? Hogan till West Ham har ju ryktats rätt länge. Då skulle ju eventuellt Fletcher kunna gå till Leeds. Ja, varför inte? Blir svaret på den,
tror jag. Lite på det, ja.
Jesper Nyberg skriver: hur troligt är det att Paredes går till pool under morgondagen? Inte alls, är mitt svar på den då. Nu, vi river av dem. Nu kommer en som ändå tarvar lite hjärnkapacitet här. Ja. Eddie Williamson skriver: om ni skulle göra en startelva av redaktionen på Sportbladet, hur skulle den se ut? Niva på topp? Frågetecken. Nej, vet inte fan fall Niva skulle vara på topp.
Nej, herregud. Simon Bank är ju en duglig ytterback faktiskt.
Ja, han är ju ytterback.
Ja, Kalle Karlsson, teknisk yttermittfältare.
Nej, Kalle Karlsson är ju han kallar sig själv för Västerås Xavi.
ja, det gör han själv, ja.
Han får väl ändå ta ett centralt...
Han är ju mer Bojan Kirkert än Xavi, alltså ömtåligare spelare får du leta efter.
Nej, det är sant. Han är ändå division 1-tränare, så jag känner att han måste nog ha en central roll ändå, så styra spelet lite grann.
Ja, vi bjuder väl honom på det då.
Robert Lawley är ju tjänstledig, men Lawley är ju centertanken.
Ja, definitivt. Så är det absolut. Ja. Johan Flink, handbolls oraklet, är väldigt, väldigt, väldigt stark i mål, ska jag faktiskt säga. Ja. Det kanske man inte tror.
Han är lång och stor också.
Ja, ruskigt bra i mål.
Skulle vara en hemsk syn vid en fast situation och Flink komma farande där i...
Han skulle köra över folk.
Ja, det skulle han göra.
Högo! Skulle de ligga där.
skulle komma som ett dån rakt ut i välta folk.
Ja, han är skarp.
Vart petar in Fredrik Jönsson?
Han ser väldigt bra ut i pannband när han spelar fotboll. Det är det jag kan tillföra. En duglig mittback har han varit faktiskt, så det kan han väl få vara. Lite kort i rocken, spelande mittback.
Vi måste kasta in spelande mittback på Fredrik Jönsson.
Ja.
Vart kastar du in dig själv?
Alltså jag är någonstans en reserven då, känner jag. Jag är den där strejkande spelaren på sidan av som är ute efter.
Du bråkar dig bort.
Exakt, det är jag. Jag tränar med U16-laget just den här dagen.
Jag har ju vid några tillfällen beskrivit mig själv när jag spelade fotboll som en Dirk Kaut utan kondis.
Vad finns kvar då?
Nej, det är ju det som är frågan.
Ja,
men inställning, ganska fula tacklingar. Inställning, ganska fula tacklingar och många mål på returer.
Ja.
Jag gjorde väldigt mycket mål på returer.
Då får du vara med Laul längst upp. Vi har väldigt rörligt anfall då.
Nej, fy fan. Nej, men jag tror, om vi ställer upp en... Jag tror jag blir en väldigt, väldigt flåsande högerytter.
Ja.
I ett sånt lag.
Ja, jag kan tänka mig det.
Usch.
Ja, men starkt lag.
Hemska tanken på att spela en fotbollsmatch.
Jag kan säga, om vi hade ställt upp det här laget i Division 7-serien, tror jag faktiskt att vi hade kommit någonstans under halva.
Det tror jag också, Jag är helt övertygad. Jag hade gett noll understöd till höger. Vem hade vi på högerbacken? Vi hade ingen högerback.
Nej,
Simon Bank.
Simon Bank är ytterbacke,
ja, precis.
Ja, han hade inte understöd.
Han hade inte
han
fått
hade
något
sprungit överhuvud. Runt dig, bara swishat förbi dig på ytterkanten.
Ja.
Med en barnvagn i höger hand.
Exakt.
Ja. Klaravin i vänster.
Peter undrar, har vi koll på vart Kongo Kim befinner sig de här sista dagarna?
Nej, det har vi ju inte.
Nej, vi kanske får åka ner till Kaknäs.
Ja, för fan, det kan bli en sista grej. Ja. Djurgården utmanas av Arsenal igen.
Han har ju gjort deadline day, uppseende veckan är deadline
absolut.
Day övergångar
tidigare. Han är väl en svensk med det absolut starkaste avtrycket på deadline day, får man säga.
Mm. Är det 2 år sedan nu? Eller är det 3? Det
måste vara mer än 2 år sedan.
3 år sedan.
Jag vågar inte svara på det. Någonstans
det var i januari i alla fall. Så det är ju, prick 3 år sedan måste det vara.
Ja, fina minnen, ljuva minnen. Det var någonstans där det peakade januarifönstret för mig, tror jag.
Mm-hmm. Eddie Williamson har med sig en fråga till här. Sätt en prislapp på spelarna i nuvarande form. Och det får ju bli en prislapp utifrån en värdering.
Mm.
Snarare än... vi känner inte kanske till kontrakt, du vet.
Nej, precis.
Det är
nej.
Sånt där som spelar in ganska mycket. Mahrez. Det har ju inte gått så bra den här säsongen.
Men samtidigt så 400 borde de ändå kunna.
Jag tycker de borde kunna få loss 300 miljoner.
Han var bäst i ligan förra året liksom.
Ja, det var han.
Ja, 3-400 där någonstans.
Ja. Jermaine Defoe. Vad är han, 34?
Ja, det där är svårt. Men fan, är du desperat ska du kunna betala 100 miljoner för Defoe,
tycker jag. Jag tror att du får 100 miljoner för Defoe fortfarande.
Ja.
Han skulle kunna vinna en halv säsong
och rädda ett kontrakt.
Ja, och göra 8 mål liksom och rädda ett kontrakt. Det är ju värt 100 miljoner.
Ja, absolut.
James,
det är ju så svårt när han spelar Real. Alltså, han skulle kunna bli en 600 miljoners kronors övergång om någon fick liksom
om någon fick för sig att det liksom så här,
ja, PSG bara, men nu jäklar, han är vår nya Galactico liksom. Mm. Samtidigt rent logiskt så borde han kanske kosta 300-400 också.
Mm. Det är jävla udda listor här.
Ja, verkligen.
För nästa namn är Lukaku.
Ja.
Som har gjort det jättebra den här säsongen och på många sätt dragit här Everton upp ur Lamini-krisen som man upplevde före jul där. Alltså det är ju en halv miljon eller en halv miljard vi pratar om.
500.
Pratar om för Lukaku, det tror jag.
Ja, jag håller med.
Ändå ung fortfarande ju.
Ja.
Gylfi Sigurdsson. Alltså det är svårt att sätta några värderingar på Swansea-spelaren. Visst, han är bra va. Han har bra, alltså det,
så ja, dansar de ur och så blir det problem.
Ja, men precis, det är liksom. Men alltså ren värdering skulle jag ju sätta mer än 150 miljoner på honom.
Ja, då tycker jag att du är generös kanske till och med.
Du tycker det?
Ja, nästan.
Ja.
Ja,
ja, ja, men det är väl där någonstans.
Ja,
han lever ju lite grann på att han gjorde det okej i Tottenham också.
Ja, jo, precis.
Dwight Gale som ju 4 stora triumfer i Newcastle i Championship var ju hopplöst undervärderad i Crystal Palace, tyckte jag. Ja, men han ligger väl där någonstans också. Jag skulle tro att han är tjej ung, så att det är en 20-25 miljoner pund, så jag tror att du får 200 miljoner för Dwight Gale.
Ja, kanske. Ja.
Han har gjort den så bra.
Ja, den är svår. Den var väldigt svår.
Den är svår. Vi tar sista då, Joe Allen.
Då säger du en miljard eller?
Nej.
Det är gamla favorit.
Men med tanke på det året han har haft, dels inledningen med Stoke var helt fantastisk. Han var ju jättebra för Wales i EM i somras. Han var ändå, det var intressant där när Klopp gick ut och sa att det är ju en spelare vi kanske inte borde sålt.
Samtidigt så blomstrar han ju faktiskt aldrig i Liverpool.
Nej, han fick ju aldrig riktigt det. Alltså han aldrig. Behöver ju, det är en sån spelartyp som behöver vara liksom fokuspunkten på ett mittfält. Det kommer han ju aldrig vara i något av de stora lagen. Så jag tror att han alltid kommer Jag tror också att det är därför kommer vi aldrig få se hur bra han än gör det i Stoke. Nu har han kanske dippat lite i form, men hur bra han än gör det i Stoke, så tror jag att de stora klubbarna är medvetna om att det är inte en spelare som kommer gå in och hålla den nivån i ett Chelsea, ett Juventus eller ett Bayern München eller något sånt där, de som betalar de största pengarna. Utan han är ju i sin liksom bästa miljö, som han var i Swansea och som han är i Stoke nu, när han får väldigt mycket boll och får vara den här bollskickliga, liksom tekniska lilla spelaren.
Men ligger centralt. Du mitten under halvan, då kan du ju betala 200 miljoner för honom då. Då är han ju värd det.
Ja, men det är 200 miljoner som han hamnar på.
Ja.
Även att han i de här matcherna kan se ut som en
som
spelare.
400 miljoner kronor.
Han kan se ut som en Dimitri Payet liksom gör för West Ham, kan han se ut för Stoke i de här matcherna.
Sen gillar du honom väldigt mycket. Du är ju inte helt objektiv i din bedömning av Joel.
Jag är aldrig helt objektiv i någonting.
Så är det.
Jag är bara att jag erkänner det, för det
är lika bra. Det har nog alla förstått, de som har lyssnat på Sillypodden de senaste åren.
Emil Johansson undrar, lämnar Ivanovic lämnar Ivanovic efter den fina insatsen i lördags, smiley.
Ja, det pratas om Zenit nu. Det vore ju trevligt om han fick åka hem med sin knivsamling och flytta hem till Ryssland igen.
Ja, sin knivsamling. Nu är du inne på det igen.
Men har du
fått några reaktioner på
men
din,
det är bara du som tycker knivhorn. Att det är kontroversiellt. Jag tycker alla andra är överens med mig. Hem till Ryssland, vet fan. Det kanske är att dra öststaterna är överens och samma kamp.
Ganska mycket men
fint att känna, alltså, han har ändå
man är väldigt lik flagga, Serbien och Ryssland.
Ja, och han har en rysk framtoning. Det var tunn is här, vilket du också var. Men den bakskämtet kan vi vänta med. Men erkänna att han har en rysk framtoning. Han skulle kunna äta middag med Putin. Han skulle göra sig bra där. De skulle kunna hitta gemensamma beröringspunkter.
Men man ser dem tillsammans på så här en MMA-gala i Moskva liksom.
Eller på en rävjakt liksom.
Rävjakt?
Ja.
Björnjakt om något,
ja,
va?
Ja, det också. Men de måste köra. Det är svårt att jaga björn.
Det är väldigt brittiskt med rävjakt, känner jag. De känns väldigt obrittiska.
Fast det ska ändå vara dyrt liksom. Det är ändå lite fint.
Nej, men jag känner mer så här. Men du vet, något så här vildsvin eller med armborst.
Ja.
Det känns, nu spårar vi ur helt här. Hörru du Patrik, vi ses ju imorgon igen.
Det gör vi. Sex glada timmar har vi väl att bjuda på.
Ja.
Det är så intressant nu när man ska försöka liksom snacka upp den här sändningen när man själv känner att fönstret är suddat. Men det kommer bli kul. För att,
det kommer det.
Dels så har ju vi Niva och Kalle Karlsson på plats såklart. Sen har vi faktiskt hetare gäster och klara programpunkter än någonsin förut. Tycker jag i alla fall. Rent personligen så tycker jag faktiskt det. Mm. För att det kan bli kul om det blir bra. Det kan bli katastrofalt dåligt om det blir dåligt. Men det ska bli kul att se hur det slutar.
Ja, men jag menar, det finns ju bara ett sätt att ta sig an det här, och det är ju att vara med.
Jo,
man måste ju vara med och titta. Vi gör ju det här tillsammans med er, kära lyssnare och tittare. Det är ju liksom, det blir ju så bra som det blir.
Det är ingen trygg SVT-produktion det här, eller vad som helst kan faktiskt hända. Bert Karlsson kan ringa in till studion och säga sitt ullsvin. Det har hänt förut.
Ja, men vad som helst kan hända. Det är bara tragiskt, känner jag, att vi inte har KK med oss längre på den här redaktionen, så att vi hade kunnat. Jag menar, om ingenting annat händer så kan man alltid gå till KK som står och fryser någonstans.
Ja, exakt. Och det är så väldigt, väldigt härligt.
Det är så tråkigt att skicka ut honom på sommaren när det bara är varmt och han bara står och är ensam. Nu är det ju kallt.
Nu är det kallt.
Ja. Och vi har ingen som kommer stå och frysa någonstans, för jag har förstått.
Nej, tyvärr. Ingen som är så ute i kylan, tyvärr.
Nej.
Men vi har andra saker.
Ja, men vi har mycket bra.
Det,
ni vill inte missa det här.
Nej,
så kan
inte.
Vi ju säga. Så då ses vi imorgon helt enkelt. Tjingeling på er. I think I worked for 16 years here in England, and I deserve a bit more credit than wrong information.